Men när man sjunger så här om Jesus, så blir han större i en sinne eller förstånd. Man förstår lite mer utav han. Så jag tror man skulle kunna sitta så här en hel kväll och bara sjunga lovsånger om man hade hals och röst och sådana resurser. Men det skulle man ju knappast orka. Men jag tror inte det är någon förlust med henne. Jag vet inte hur det stämmer riktigt bibliskt, men jag har själv en tro på att det kan förhålla sig på det viset. Att han som kallas Lucifer, Lucifer betyder det ljusets ängel, att han var den som skötte lovsången. Jag har hört det, någon utveckling av det någon gång. Jag har dock inte kunnat bibelförankra det så säkert, men ja, det verkar som det logiskt på något vis. Så den platsen, ja, den är ju ledig i himlen. Så jag kan tänka mig liksom att Gud har tänkt att människorna på jorden får sköta den delen av tjänsten så länge. Så därför är lovsången jätteviktig. Den ska finnas med där i himlen också. Och när man sjunger lovsång, jag menar, det är väl ingen av oss som sjunger särskilt bra. Strunt i det. Vad tror ni Gud bryr sig om det? Ja, men om ni vill sjunga ändå då, gör som jag gjorde när jag var nyfrälst. Då vågade man ju aldrig bekänna sin tro. Jag gick ut i skogen, för jag ville vara glad och sjunga för Gud ändå. Och bara jag fick göra det, så spelade det för roll var det för människor som hörde eller inte. Det var ju för Gud man gjorde det. Och det där vart alltid välsignat. Så man vart salig ibland. Det är ett steg till än att vara glad. Och ja, inte vet jag hur det där fungerar, men i varje fall heliga ande var ju med inne. Och det är sådana här perioder som man verkligen saknar idag. För man har inte samma höjder i glädjen som man hade i början. Idag är det mer sådana här vardagliga problem och bekymmer. Man ska kunna så mycket, veta så mycket, allting. Då var man bara ett barn. Var befriad från helvetet efter döden. Man hade ju fått bli frälst. Man hade fått blivit löst från allt som hörde denna världen till. Och jag var verkligen det i början. Jag var mer bunden i den världsliga dagen när jag var nyförälskad, må jag säga. Och jag var så glad och fri. Jämt. För det behövdes Gud för att plocka bort den glädjen. För jag bad om det efter 7 månader hade det hållit på. Jag var glad jämt. Och då råkade det liksom vara på en tork. Och det är klart, går omkring och är glad jämt när det är bland folk som bara har ångest och hallucinationer och allt möjligt konstigt. Då är det du som blir betraktad som konstig. Du som är glad. För det är inte normalt på det stället. Så till slut så hade jag varit glad jämt och jag pratade bara om Jesus. Men det tror jag det. Jag hade fått möta han. Och efter att man fått möta han så fanns det inga annat viktigt att prata om. Men Jesus. Ja, jag frågar hur middagen, vad det var för middag ibland, det var också viktigt. Men Jesus, så fort det var samtalsämnen, då var det Jesus de pratade om. Eller jag pratade om. Och alla andra pratade om något annat. Ska vi spela kort? Mycket ska insatserna vara? Satt och planera nästa återfall? Eller och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ja, jag hade mött Jesus, jag hade inget annat viktigt att prata om. Till slut var det en kille som sa åt mig så här: men hör du, ta och kom ner i verkligheten någon gång. Och då sa jag åt honom: ja, det är precis där jag är. Och så var jag så här salig igen. Så de var alldeles häpen. Och jag visste inte att jag talade. Jag hade inte läst Bibeln så mycket då. Så jag visste inte om att jag sa sanningen. Jag var i verkligheten då. Inte de andra. Ja, det bibelordet, det fick jag bara några veckor efter den där händelsen. För ibland så kom jag med sådana uttalanden. Jag tänker, vet, om man är nyfrälst är man noggrann på att det ska vara sant. Man ska inte ljuga och hålla på så där. Men ändå flyger det ur saken ur ens mun ibland. Man undrar var det kommer ifrån. Ja, jag har lärt mig att ibland så kan Gud få en att förmedla bibliska sanningar utan att man har råkat läst Bibeln. För den Gud han, Bibeln handlar om, han finns ju ändå, han vare sig jag har läst Bibeln eller inte. Så han kan ju göra den ändå. Och det gjordes den här gången. Om vi går in på Kolosserbrevet 2. Och det här ordet jag fick då. Och det fick jag idag och ska hålla lite undervisning kring. Det finns en mer tanke i det här. Jag nämnde så här till exempel att jag är mer bunden i det världsliga nu idag än vad jag var då när jag var nyfrälst. Man blir som anpassad i den miljö och värld man lever i. Och vi kanske inte har något annat val. Men vi ska fortfarande ha våra rötter hos himlens Gud. I början då var man inte så särskilt. Det var inte så viktigt egentligen vad folk tyckte och tänkte. Man var så uppfylld av Gud och kunskapen om Gud. Så det tog allt. Och folk tyckte att jag klädde mig fel eller åt fel. Om jag hade fel åsikter eller sånt där. Det betydde ingenting. Jag hade ju mött livet istället för döden. Det betydde allt. Och då står det så här i Kolosserbrevet 2:16. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker. Eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Den killen som sa åt mig så här för att jag var så glad i Jesus. Han sa, kom ner i verkligheten någon gång. Ja, men det var ju där jag var. Jag var ju närmare Kristus. Så jag var närmare verkligheten än han. Och vad var det för skillnad? Ja, jag hade inte lika mycket bekymmer. Jag hade inte lika mycket ångest och allting. Ja, då trodde de att jag var i någon annan verklighet. Och det var jag väl. Jag var i själva verkligheten. Jesus Kristus är verkligheten. Han är verkligen det. Han är inte bara en teori. Han är inte bara en kunskap. Han är ingenting som vi bara läser om. Vi har fått Guds ord för att vi ska få förstå någonting av hur tillvaron är konstruerad. Annars skulle vi inte förstå nu. Vi kan inte se Jesus idag. Men så länge vi lever i verkligheten, då är det Jesus vi lever i. Han är verkligheten. Sen får olika andra filosofer förklara saker och ting på ett annat sätt. Vetenskapsmän får förklara saker på ett annat sätt. Så tror jag ändå att det är sant det ordet säger. Det är Kristus som är verkligheten. Låter inte fråndömas segerkransen av någon som ger sig hän åt ödmjukhet. Och så står det snuffar då. Åt ödmjukhet. Och går upp i syner av, av änglars tillbedjan. Och den som utan orsak är uppblåst i sitt kötsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger. Stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Alltså, det fanns en viss kategori människor som ville få ner en i sin verklighet. Jag var ju där uppe. Och det är det som Bibeln kallar för verkligheten. Huvud, mina tankar, allting kretsar kring himlen, Gud och Kristus. Vad som hände på jorden här betyder inte särskilt mycket. Men alla andra ville ha ner en dit. Och det var en speciell kategori människor. Alltså sådana som utan orsak upplåst i sitt kötsliga sinne. Jag var väl också kötslig. Men i början så fick ju den heliga ande dominera en mer än köttet. Men den som inte hade mött Gud då. Han kanske inte har den heliga ande som får ersätta köttets plats. Så då blir det liksom något annat för han. Och då vill de ha tillbaka en till sin typ av verklighet. Och det var inte alls roligt att vara i. Jag hade fått bli befriad från ångest, bekymmer, problem. Jag hade fått komma till livet själv, till verkligheten själv. Och då skulle folk dra ner henne. Och då gjorde de ofta det med kloka ord. Inte kan du äta det där. Det är inte nyttigt. Inte kan du göra så. Det är inte nyttigt. Nu är det söndag. Då är det vilodag. Du som är kristen. Varför går du ut och klipper gräset då? Ja, jag tycker det är kul att sköta Guds skapelse på en söndag. Alltså, sådana här saker kom det hela tiden. Det står så här. Låt den inte fråndöma segerkransen av någon som ger sig hän åt ödmjukhet. Och går upp i syner och änglars tillbedjan och som utan orsak är upplåst i sitt kötsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom får hela kroppen den tillväxt som Gud ger. Stödd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar. Kära ni. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud? Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på. Det är jättemycket sånt runt omkring oss egentligen, om vi tänker efter. En massa förbud. Och de må vara vis och klok. För det är klart att inte går väl jag och äter någonting som är giftigt. Det är väl bra liksom om någon säger det ska du inte smaka. Men det blir för mycket av det. Det blir för mycket, gör inte så. Gör, ät inte så. Tänk inte så, var inte så. Det är alldeles för mycket sånt. Livet är onödigt komplicerat. För då ska vi leva helt plötsligt i två världar. Vi har friheten i Kristus, den vill vi ha kvar. Och den är mycket friare än denna världens påbud. Men vi försöker leva efter dem också. Ja, jag uppmanar inte alls någon att bryta mot någon lag, för vi ska vara laglydiga. Men det finns så mycket mer med normer och ideal som flödar omkring i vårt samhälle. Så vilken människa får vara fri? Om jag sitter och tittar på TV, hur mycket reklam är det inte som talar om hur jag borde vara klädd, hur jag borde se ut, vad jag borde äta eller inte? Ja, det är väl klart, men inte bryr de sig om mig. De vill ju sälja produkter. Men det görs på sånt finurligt sätt så att man tror att så där borde det vara. Glöm det. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som ni levde i världen och böjer er under dessa bud? Det ska du inte röra, det ska du inte smaka, det ska du inte ta på. Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas efter människors bud och läror. Detta uppfattas visserligen som vishet, med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet och sin späkning av kroppen. Men det har inget värde, utan är bara till för att tillfredsställa det köttliga sinnet. Det är så lätt att vi uppfattar det som det står i ordet, sådana här påbud, som vishet och klokt. Det är klart, om jag äter 8 kilo socker per dag, då är det bra om någon liksom lyckas övertyga mig, det där ska du väl inte hålla på med. Om jag liksom bara måste käka all godis jag ser i närheten, så är det någonting som inte är sunt som tar över hos mig. Det förstår ju alla. Men här handlar det liksom om bud, läror, sånt som egentligen har med vårt värde att göra. För det är alltid underförstått. Bete dig inte på det här viset, för då duger du inte. Ät inte det där, för då platsar du inte i våran klubb. Jag var hälsofrik i början när jag var frälst. Gud hade överseende med mig. Han såg väl att jag behövde gå ner i vikt. Så jag gick ner 45 kilo på 6 månader. Bara för att jag började röra mig och träna ordentligt. Och avstod ifrån godis, sprit, alkohol, öl och vin och sånt. Jag behövde inte göra mer än så. 45 kilo på 6 månader. Och jag mådde bara bra. Men sen då, när jag hade nått det målet som jag ville gå, då flög det in och konstigt i huvudet på en. För då tänkte jag, åh vad lätt, det här var bra. Nu ska jag bli så här riktigt hälsosam människa. Jag ska chocka alla ner i Timrå och Sundsvall. Som en fullständig förändring. Alltså jag ville ta över kontrollen själv över min utveckling. Så då började jag banta på ännu mer. Så jag bantade ner mig då till, jag kom ner till 81 kilo. Alltså då hade jag tagit bort 49 kilo. Men då började jag må riktigt dåligt, för då tar man ju på muskelmassan. Då mådde jag riktigt dåligt. Gud välsignar inte längre. Men det var just såna här saker. Vara nyttig. Ja. Men vad spelar det för roll? Jag menar, om jag äter nyttigt ett helt liv, jag kommer ju avlida då förmodligen. Det är en del som kommer liksom och nästan säger, ät sånt här, eller gör inte så där, för det är inte nyttigt för dig. Nej, men jag kommer bli död ändå, hoppas jag. Jag antar att det är så. Jag vet inte om det finns någon kost eller sätt att leva som gör att jag inte liksom ska få stå under samma villkor som alla andra människor. Så det betyder, det har inget större värde, det måste jag säga. Och jag har sett människor som min mormor till exempel, hon åt allt som var fett. bakelser och gott och sånt där, för det var mycket fika där hos dem. Och hon var ganska, ja, hon var väldig. Nu var jag ett litet barn då, ja, lite större var jag. Men då, det var titta upp på henne, då såg man bara en stor som jag hylla så här. Hon var enorm alltså, tyckte jag. Nu har jag sett kort när jag var äldre. Då var hon väl inte lika stor. Men hon var glad jämt. Och andra människor var alltid glad av henne. Trots att hon var så onyttig. Men jag glömmer aldrig min mormor så. För hon kom med en gitarr ibland. Hon kunde inte alls spela gitarr. Hon kanske trodde det. Och det kanske vi barn trodde. Och det räckte. För det var kul och det var roligt när hon kom där. Och så sjöng hon alltid någonting. Hon sjöng ofta någonting om Gud. Hon var egentligen inte kristen, sa de. Men jag undrar, ja. Det var hon som pratade med Gud om oss först. Hon var inte alls nyttig. Ledde inte alls nyttigt, min mormor. Men hon var glad. Och andra människor blev glad av hennes närhet. Sen har man träffat på andra människor i sitt liv som är jätteduktiga på att vara nyttiga och allting. De är bara jobbiga att ha närheten av sig. Man kände sig bara fullständigt underkänd när man ska hålla på att jämföra sig med deras bud och deras synsätt. Nu har jag blivit befriad från det här jämförelsetvånget. Och jag önskar er nåden. Och få bli löst ifrån det allihop. För det är ett slaveri om plåga. Men man fattar inte för man är fri nu. Men i varje fall. Det här, det ser ödmjukt ut. Men enligt ordet. Som det står här då i. Vilken vers är vi på? 23 versen. I slutet på den. Utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Jaha. Och människor mår dåligt av min närvaro. Ja, då märker jag förmodligen inte det. Men hur kan det tillfredsställa mitt kötsliga sinne? Om jag har sådana krav, sådana normer som gör att folk liksom... Nu kommer man här. Hur kan det tillfredsställa mitt kötsliga sinne? Ja, jag är någonting. Jag betyder någonting. Alltså en del människor är rädd för mig. Ja, okej, okay. Jag är i centrum. Jag betyder någonting. En del människor föraktar mig. Jajamän, bra. Jag betyder någonting. En del människor tycker bra om mig. Ja, det är samma sak. Men är det då inte bättre att jag själv får leva så nära Kristus så att jag kan ge någonting av det himmelska till de andra? Är inte det bättre att göra så? Gör som min mormor. Hon var inte ett dugg nyttig. Men man var alltid glad när man var med henne. Och vart man inte där så fick man en cola eller någonting. Det gick det. Den gamla och den nya människan. Ni vet att det finns en skillnad. Förr och nu. Och den skillnaden kan ligga på lite olika ställen i olika människors liv. Jag har en lång rad olika sådana här förr och nu. Men någonting som gäller för oss alla som är kristna, det är dopet. Där finns det definitivt ett förr och ett nu. Och det handlar det här om lite då. Eller tredje kapitlet i första versen. Kolosserbrevet. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Så står det. Vart är våra tankar någonstans? Ja, tänker vi på det som är där ovan, då är vi närmare verkligheten. Sen får omgivningen tycka det de vill. Man kommer nog ha fötterna kvar på jorden ändå. Men om jag går och tänker hela tiden på det som är på jorden, ja, men hur ska jag då ha himlen nära i mig? För att det är min tankevärld som jag har den än så länge. Vi är inte där än riktigt. Men det kan vara väldigt bra att få veta att himlen finns. Att det goda finns. Att Gud finns. Det bär oss genom väldigt, väldigt, väldigt mycket. Ty när jag har dött i dopet så har vi dött. Jag har dött bort ifrån den gamla människan. Och det är bara så. Vi kanske inte har märkt det. För jag går ju fortfarande omkring. Med vanliga människor. Jag är väl inte död. Nej, men någonting hos mig har dött och tappat makten. Det lever inte längre hos mig. Det har kommit dit något annat. Det som Gud hade tänkt, det har kommit dit. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och du stackars människa, jag tänker mest nu då på Jonna och Emily. Ni är en känslig ålder alltså båda två. Vad många gånger ni kommer att tänka de här tankarna. Åh, jag betyder ingenting. Jag är inte värd någonting. För att omgivningen och kraven kanske lurar er att tro så. Men tänk då på det som är i himlen. Och tänk på vilka ni är. Det gäller inte bara er, det gäller oss alla. Vilka är vi i den verklighet vi ska leva i? Jo, när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Så vilka är vi? Det är inte hela mänskligheten som kommer att göra det. Det är de som tillhör Kristus. När allting håller på grunden, när allting håller på att rasa, då träder den högste fram i sin härlighet. Den har vi inte sett än. Möjligen då, om någon har varit uppe i himlen. Men jag tror inte att det sker så riktigt. Då ska vi träda fram. Tillsammans med honom gör vi det. Så vilka är ni? Tjejer. Ni är inte de som kommer att bli bortkastade en sån dag. Ni är inte de som kommer att vara så underkänd så att ni får tillhöra djävulen. Nej, ni är de som tillsammans med själva livet kommer att träda fram. När det ser som värst ut på den här jorden, då sker det. Det är vi som kommer att träda fram tillsammans med Kristus då. Så gå inte och tro att du inte är någonting. Då tror du på en lögn. Gå inte och tro att du inte betyder någonting. Då har du blivit lurad. Gå inte och tro att du inte är värdefull. Då har djävulen stulit ditt värde. Det är ditt kött som talar en sån gång. Det som har laddats in i ditt kött att talas då. Lämna då den verkligheten en stund och gör som jag gjorde när jag var nyfrälst. Låt tankarna flyga iväg hela vägen till himlen. Tänk på det som hör himlen till. Tänk på det som Kristus har gjort. Gör det mycket och ofta. Gör det ensam. Så du inte behöver bli störd. Lev i den verkligheten en stund. Och se om det inte förändrar er lite. Ty ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Det är så hon ser ut nu. Vårt egentliga riktiga liv, det är dolt i Kristus tillsammans med Gud dessutom. Så det är liksom inget dåligt sällskap vi har i det livet som vi inte ser. Men det är faktiskt verkligt redan nu. En del människor får faktiskt förmågan att uppleva det. Då är någonting som heter, man kan kalla det tredje ögat eller Guds, ett dolt öga som Paulus pratar om. Där önskar han att vi ska få ljus. Det är ljuset och en uppenbarelsens ande gör att vi kan få se det fantastiska vi är kallade till. Men det är ingenting vi kan ta oss. Det går inte med våra vanliga sinnen. Men det finns troligen ett sinne till. Jag är helt övertygad om att Paulus egentligen menar det. Som kanske bara Gud kan aktivera. Och då, det ger tillträde till lite mer i verkligheten. Som ändå finns runt omkring oss. Men om vi inte kan uppleva den så tror vi inte att den finns. Men vissa kan se den. Nåväl, om det är nu så fantastiskt det här. Kanske inte den här vandringen på jorden. För den är ganska jobbig ibland. Jag tror att den är jobbigare också framöver för oss kristna. Så länge vi håller fast vid Kristus så kommer det kanske bli jobbigare. Men vi gick inte av ifrån det, för det är bara en kort bit. En kort stund. Det är tidsbegränsat. Om ni håller ut genom det som är svårt framöver, då ska ni krönas med livets segerkrans en hel evighet. Och det är någonting som vi inte kan föreställa oss hur fantastiskt det är. Så vill vi vara med på den vägen, då finns det ju saker som vi kanske ska tänka på. Från femte versen, Kolosserbrevet 3:5. Döda därför era begär som hör jorden till. Och så kommer det en uppräkning på några saker som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Girigheten är lite mer avgudadyrkan. Och när man pratar om girighet, då pratar man, tänker de flesta, pengar. Ja, det är en liten del av girigheten. Girigheten, det går ut på att jag ska ha. Ett begär. Jag ska ha. Och det kan vara pengar. Då ska man ha mer och mer och mer och mer. Men ska man ha uppmärksamhet, det är också en fälla att falla i. Ska också vara mer och mer och mer och mer. Och vad måste jag göra till slut för att få all uppmärksamhet? Ja, jag kommer bara göra saker som jag skäms för resten av livet. Bara för att få synas några sekunder. Girigheten är, den är hemsk. Det är en avgud till och med. Det är inte bara ett sinnestillstånd. Det är en avgudadyrkan. Den dyrkan av mitt eget jag vill ha. Därför är den så värst. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt över den gamla människan med hennes gärningar och klätter i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Det finns någonting som framkallar Guds vrede över olydnadens barn. Det är ju frågan om vi är olydnadens barn eftersom vi har tagit emot Jesus. Då har vi liksom en utveckling där en massa brister kan dyka upp i våra liv. Det betyder ju inte att vi är olydnadens barn. Vi skulle inte ha upptäckt de bristerna och konstigheterna hos oss om vi inte hade gått lydnadens väg helt enkelt. Nej, olydnadens barn, det är några som hyllar det här. Vi säger, om jag lätt blir ilsken. Tro mig, idag har jag ganska bra tålamod, utom när jag är hemma. Då kan jag bli väldigt lätt irriterad på vissa bitar som irriterar mig så hemskt. Inte Jenny, inte hon. Utan det är när jag håller på med någonting som bara strular. Jag hade höll på med några grejer här och det är ju lite trångt när man har flyttat. Vi har ju inte packat upp allting än och man håller på med det ena efter det andra. Och så var det en hel dag där hela tiden så hamnade någonting som skulle slå mig i huvudet. Jag gick in i en hylla och där ramlade ner någonting i huvudet. Och jag gick åt ett annat håll och då var någonting i huvudet som skulle slå på mig. Och så skulle jag skruva upp någonting och för att göra det så måste jag maka undan någonting som i sin tur stötte till någonting som skulle ramla i huvudet på mig. Det var liksom i huvudet hela tiden. Jag vet inte om det var... Ja, jag vet inte. Jag sa till Jenny, det måste vara något tecken av något slag det här. Ja, jag vet inte vad jag ska tro. Men det skulle slå mig i huvudet i varje fall. Och då blir man irriterad. Det är liksom gång på gång på gång. Men en hel dag håller på så. Och då vart jag ilsken. Så visst blir man arg. Men när man då hamnar i den ilskan så ska man inte göra den till något gott. Det var ju mitt kött som provoceras. Jag hade för lite tålamod. Hade jag haft lite mer tålamod så hade jag inte blivit ilsken. Så det var inte liksom att jag varit vred. Nej, det var för att jag saknade motmedlet. Men en av den heliga andes frukter, det är ju just tålamod och självbehärskning. Och då blir vi inte arg lika ofta. Det finns frön hos oss. Det finns tendenser, det finns stimulanser som möter oss hela tiden så vi ska bli ilsken. Men det är frågan om, ska vi följa dem? Ja, om vi gör som Jesus, så att det är en hel vrede, men annars så gagnar det inte till något gott. Eller också om man måste ha utlopp för sin ilska, det var jag också i en gång. Då var det en gammal alkis som sa så här, hör du när det är så där? Då är det ju hopplöst att ha att göra med. Gå ut i skogen. Och Och då gjorde jag det. Och så var jag ilsken på en massa trän där. Och det inte påverkade träna. Men jag fick utlopp för det. Så det var ett bra råd jag fick av en icke-kristen, sån här Rännstens farbror. Han gav mig väldigt mycket kloka råd. I varje fall. Så vi, det lustiga med det hela, det var att jag upptäckte hur mycket ilska jag bar på faktiskt. Jag hade ett helt liv med oförrätter och skuld och allt möjligt. Så det bara vällde ur mig. Och det var så pass mycket så jag var rädd för min egen ilska. Men när jag var ute i skogen och sakta fick känna på den, då insåg jag, ja okej, jag är rädd, det är känsligt, men det är ingen fara. Det är bara frågan om hur man hanterar den. Och när man då är hos Gud, då kan man ju få helig andes frukter. Då tillkommer tålamod och självbehärskning. Det är motmedlet. Det är inte liksom att man går omkring och är falskt snäll hela tiden. Det är lika illa det. Nej, men är man ilsken så kanske man ska ha mer tålamod och självbehärskning. Man behöver ju inte liksom visa ut det åt alla håll och kanter. Då blir det krig så småningom. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era munnar. Ja, jag vet inte, jag har sagt till några gånger till några andra gubbar här i bygden. Jag har suttit och lyssnat liksom på hur man förhäver sig på andra som misslyckas. Alltså var kristna bröder. Jag sa till två gånger. Första gången lyssnade de inte an och inte andra. Jag sa bara det, men sitt nu och hävda er på. Det må vara människor som har avfallit och gjort något fel, men det var ju trots allt era syskon. Man ska inte hävda sig, man ska inte liksom uttala smädelser över sina medmänniskor. Det tillhör köttet. Och det lustiga är när man håller på med det köttet, så ger man också köttet näring. Det växer lite mer. Men varför ska jag hålla på och ge köttet näring? Av vilket skäl ska jag göra det? Jag förlorar jättemycket på det. För vi människor är trots allt ett begränsat utrymme. Jag har behövt mer utrymme. Nej, men vi är ju trots allt det. Vi kan inte klara av allt möjligt. Vi är inte Gud. Vi är en liten del i skapelsen. Så för oss är det ju så här att antingen så får vi låta köttet stimuleras och växa i vårt liv. Eller också det goda. Helt enkelt. Det är ju bara idiotiskt att stimulera det som är ont. Om jag inte gör det så blir det kanske mer utrymme för det som är gott istället hos mig. Då. Och det vill vi väl hellre ha allihop. Det kommer att föra oss till en helt underbar helighet. Och det är inte bara så att vi ska få uppleva den i himlen. Hela världen ska se den en dag. För vad stod det skrivet? När han träder fram i sin helighet. Han ska göra det en gång till på den här jorden. Då gör vi det tillsammans med honom. Det kommer en dag, kära ni. Då världen kommer få se vilka ni var. Men då är det för sent för dem. Då är alla val redan gjorda. Ja. Så ni behöver inte hämnas heller. Glöm det. Lämna sånt åt Gud. Förlåt dem som gjorde er illa. Deras lön kommer en dag. Låt Gud leverera lönen. Annars får ni bära hämndens lön själv. Den är inte rolig att ha mot sig. För då har vi väckt Guds vrede. Och det är bättre att ha mänsklighetens vrede mot sig än Guds vrede, kan man säga. Hur ska det vara då? Jo, från vers 12. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra. Om någon har något att förebrå en annan, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta andra. Överallt detta ska ni klä er i kärleken som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Var tacksamma. Det är kanske två stycken som har svårt att känna sig tacksamma då, Lennart och John, det kan jag förstå. Men vad det ändå? Bara för att Guds ord säger ni. Ja, men Lennart fick en svår prövning här förra veckan, och John han och ja, och inte vet jag hur armarna. Amen, ser du? Ser du? Och Lennart? Jag har tänkt så mycket på er så där hur ni har nu, och därför bara tänker jag, hoppas ni har kvar lite av tacksamhet. Det är prövningar när vi prövas. Det är där vi utvecklas. Men alltså, det är ju inget nytt. Det har det varit utan många år.
Det är inget.
Ja. Det verkar som Gud har väldigt bråttom att träna upp tålamod hos dig. Det är ju så här att om du ber Gud, det har du säkert gjort, om man får tålamod, då skickar inte han en brevbärare med en påse tålamod som du liksom kan stoppa i. Nej, han utsätter dig för situationer så att du ökar din förmåga till tålamod själv, inom dig själv. Nej. Nej, men det kommer en tid inom så där 3 månader ungefär, och då ser du vad det leder till. Men nu är du på den där vägen och du vet inte vart den leder, så hur ska du kunna veta vad det leder till? Det kommer att se då. Jag bara noterar så här, det är väldigt vad Gud tycks ha bråttom med att träna ut i tålamod. Så tänker jag. Jag tror att Gud är med i allt. Allt samverkar till det bästa på som älskar honom. Jag ska bara upprepa. Ty ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Det blir en annan dag, en dag. Alltså, när Kristus träder fram på denna jord, men bara det är tillräckligt. Ja, det är ju när han kommer tillbaka. Vinner det onda, kastar ner det, besegrar alla arméer där i ett enda svep. Bara med sin närvaro. Bara med sin ande direkt. Han gör inte särskilt mycket. Det är någonting som är så mäktigt som vi kan ha inte ens fantasi att tänka ut det. Det är Gud själv som agerar. Och vi som har levt, vi har inte sett något så stort. Vi har läst om lite sådana här saker. Men det är en fantastiskt stor dag. Och det kommer att förändra hela jorden i 1000 år. Det behövs inga avancerade krig eller övertag. Han bara kommer, så blir det. Då träder vi fram tillsammans med honom. Alltså, vi är begynnelsen på en ny historisk tid i den här världen. Vi är där tillsammans med Kristus då. Och fram till dess så lever vi ett osynligt liv tillsammans med honom. Så det är det jag säger. Håll er i den verkligheten lite oftare. Det är klart att det gör ont i kroppen här och där. Tro mig, jag vet det. Och inte många bra av att gå och känna på de smärtorna. De finns ju hur jag än beter mig. Men måste jag koncentrera mig på dem då? Jag kan väl liksom koncentrera mig på det himmelska en stund. Men man kan faktiskt träna upp sig lite. Nu vill jag inte förringa er som har ont. Det är väldigt jobbigt, kan jag säga. Men man tjänar ingenting på att koncentrera sig på det som är plågsamt och det som gör ont. Det finns där ändå. Tänk då på Gud istället. Det lindrar faktiskt lite. Han kanske till och med läker. För då är vi i hans verklighet. Och då kanske annat kommer att råda en stund. Eller också väljer att leva i vår egen verklighet. Och den kan vara väldigt jobbig och smärtsam ibland. Men hans verklighet är så mycket bättre. Vi fick vårt huvud, vårt förstånd. Vi fick vår tankevärld. Och tankar betyder så mycket mer än vad vi normalt tänker. De betyder jättemycket. Hur vi tänker. Vilka tankar vi låter flöda. Alltså, de kommer att komma igenom ett huvud. Det är så precis som att tankar finns runt omkring oss. Söker bara någon plats att landa på. Och få bygga bo i. Ja, men ta då emot de tankar som är god. Det är inte så lätt att sortera alla gånger. Men vi känner dem ju. Vi tänker dem ju. Ibland funderar man, hur kom den här tanken hit? Ja, fundera på det ett tag. Det var inte alla gånger ni som producerar tanken. Den kanske kom dit ändå. Kasta bort den om den medför mörker i ett liv. Eller påminner er om något i det förflutna. Det är förlåtet och ligger under Kristi blod. Det var ungefär vad jag ville säga idag. Kom ihåg att girigheten är en avgud. det finns någonting bättre. Någonting som är så rikt och fantastiskt att vi kommer aldrig någonsin att få nog av det. Men vi kommer alltid att få i överflöd också den dagen. Men det är liksom när vi håller våra tankar kring Kristus. Girigheten för våra tankar kring oss. Våra behov, våra egna kontrollbehov, våra förmåga, allt som vi önskar och vill ha. Girigheten för oss dit. Kanske är pengar, det kan vara annat också. Kristus räcker en hel evighet. Ingenting annat. Amen.